Det gick inte riktigt som vi hoppades på mot Wales i torsdags, utan det blev ordentligt med stor stryk.
Ja, det var väl det vi sa, att vi lär väl sitta här och konstatera då den här veckan att det blev inte något EM för vår del den här gången. Den här gången heller, kanske man ska säga. Det blev inte ett andra raka EM i alla fall. Ja, vad ska man säga? Många har sagt mycket i alla fall efter matchen. Och finns väl en hel del att diskutera om hit och dit. Men ja, en stor besvikelse, men det rätta laget vann väl välförtjänt sett i matchen i alla fall. Inte ryna snack om den saken.
Nej, så var det nog. Wales, man får väl hoppas de kan bjuda Polen på en match när de möts individuellt i sista playoff-finalen. Men ja, Pukki reducerade ju före paus och då kändes det som att det kanske finns lite hopp, men det var ju nog egentligen ja, en manifestation från Wales. Eller det var väl egentligen Finland som var dålig och försvarsmisstag och sånt också som bidrog en del, men det kändes som att vi aldrig var riktigt nära.
Ja, no. Det blev ju en lite speciell matchbild. Jag sa ju förra veckan att det gäller ju att få den här matchen dit vi vill och inte dit Wales vill. Vilket i och för sig är väl inte kommer någon kärnfysik till analyseringen. Det är väl ganska no shit att man vill få en fotbollsmatch dit. Eller ett eget lags fördel, men he lyckades vi absolut inte med. Vad var mål efter cirka 2 minuter i röven och så är det uppförsbacke redan där och ja, får ju inte äntligen hända. Klart det kan ju hända, men det ska inte borde få hända. Det var ju nog slappt försvarsspel vid det målet som kostade oss. Ja, de kommer nog fram där längs kanten och inte vet riktigt vad som hände där, men inför de bollen i boxen och det blir en, vad är det, bollen hamnar dit mot straffpunkten där deras spelare kommer helt fri och det ska ju inte få hända. Och det vet man ju som mittfältare själv som har varit många gånger i den där positionen att där ska ju en mittfältare vara och ta den där löpningen dit ifall bollen kommer dit, kommer ett inspel eller en retur så måste ju åtminstone en av de centrala mittfältarna eller bottenmittfältarna vara där och städ undan. Kanske att det inte kändes så troligt att bollen skulle hamna just där, men man måste ändå vara där oavsett ifall det kommer. Man måste som alltid vara beredd på. Ja, skulle jag ha varit Schüller eller kamera i det läget så skulle man nog ha haft svårt att somna efter. Efter matchen när man vet att ja, där borde jag ha varit och det kostade oss underläge direkt efter 2 minuter, vilket såklart blev ganska avgörande för hur matchen gick i vilken riktning. Men ja, det vet jag. Var att det inte var kanske riktigt påslagna direkt från början. Det vet jag vad det berodde på att ingen av mittfältarna var där. Men ska ju inte kunna vara att man inte helt påslagen från början igen. Så är viktig match. Så. Ja, det var ju för dåligt helt enkelt. Och därifrån är det ju sen tufft. Vad är i Yle studio eller någonstans i alla fall hörde eller läste från att Finland under Kanerva har aldrig vänt en match när vi har hamnat i underläge. Åtminstone inte en tävlingsmatch. Kanske var alla matcher i alla sammanhang till och med, men att ja, hamnar vi i underläge så är det ju alltså kört och vi hamnar i underläge efter 2 minuter på grund av slappt försvarsspel. Så. På sätt och vis var ju matchen förlorad redan där.
Ja, och många vill ju halshugg personer och spelare hit och dit, men Polen som vi skulle ha mött nu när vi spelar in på tisdag den 26 då, så troligen skulle jag ju ta i slut förr eller senare, skulle jag krävt 2, inte vet jag, mirakel, men 2 jättematcher från Finland för att ens nå till EM, först Wales och sen Polen. Så fast vi skulle ha vunnit mot Wales, det skulle inte ha varit säkert, det skulle ha varit bara en bit på vägen, men är ju högre krav som ställs och det märks ju efter första mästerskapet 2020 eller 21 då, som det var, att folk kräver mer och förväntar sig mer, och det är ju bra att vi förväntar oss mer, men rent realistiskt så är det ju nog, vi tog oss till playoff, vi blev som, vi kom inte direkt igen, men vi tog oss till playoff. Var ingen slag på sig på det sättet heller i gruppen, men ja, är lite var ska man dra gränsen för vad som är misslyckande och sånt. Är det ett misslyckande, är det ett stort misslyckande, är det helt rimligt eller är det som förväntat? Det är lite svårt nu när man Finland tar i såna, ja, kliv i sin självbild.
Ja, det är ju många som du sa har varit riktigt att ta i till en stora motorsågen. Ja, det har väl att göra med att jag blev en ny bild och nytt folk också som har kommit in i fotbollsdebatterna och diskussionerna de senaste åren. Kanske främst tack vare landslagets framgångar att vi gick till EM senast, ja, men att ja, ta till så hårda ordalag som många nu ändå gjorde, om man har sett i olika forum och kommentarsfält och sociala medier överallt, så ja, jag tycker ju det har gått allt för långt, och folk som kräver att Kanerva ska avgå direkt och ha sig, att det är som, när man läser här det så, ja, jag tycker ju att vi förtjänar inte som land eller som fotbollsfolk att gå till EM och med det fotbollsfolket vi är, åtminstone inte stora delar av det här landet förtjänar inte att gå till EM och med ska vara på den nivån efter att vi har förlorat en match och ja, vi kom inte till EM, men som du säger, vad är nu egentligen, ja, vad ska man ha för motstånd på vad som är misslyckande och inte? Klart att det är ju nog, när vi fick den här grupplottningen i kvalet så såg man ju nog som en drömlottning och en jättebra chans att gå till ett andra raka EM. Ja, det är ju lättare att gå till EM nu för tiden också med mer lag med och landslag ändå på gång och sådär. Så sett i här så är det ju ett misslyckande, men sätter man nu i ett historiskt perspektiv för landslaget så är det ju, ja, vet jag, vad ska man nu säga? Det är väl något värre misslyckande än något annat i alla fall, långt ifrån, utan det är väl ungefär va, ett helt okej resultat i ett kvalspel för Finland nästan att gå till playoff. Men ja, många saknar ju han historiska uppfattningen av vad Finland är för landslag och tror att vi ska, att det ska vara realistiskt för Finland mitt i allt att gå till EM varje gång, så är det ju verkligen inte, utan vi måste nog fortfarande komma ihåg att vi är bara Finland och vi är en lilleputtnation i fotbollssammanhang. Sen ska vi ju inte, låt oss stoppa oss förstås från att våga drömma och bygga vidare på det som har varit positivt de senaste åren, men ja, kan ju som inte få storhetsvansinne och tycka att det här är världens största katastrof ändå.
Verkligen inte. Men om vi går till den stora debatten som har börjat blossa upp nu. Ska Markku Kanerva få fortsätta eller inte? Förbundet har väl inte gått ut med någon. Man säger väl att det är lika stor chans att han fortsätter som att han inte fortsätter. Men vad tycker du själv?
Ja, jag tycker väl att det är upp till han och bedöm själv nästan. Jag tycker ändå att de meriter och de framgångar som han har gjort med det här landslaget som ingen annan faktiskt har lyckats med, ska man ju komma ihåg. Enda förbundskaptenen som har tagit oss till EM. Är dessutom med ett ganska begränsat material, vilket nu Finland alltid har förstås, men ännu mer begränsat än vissa tidigare upplagor av landslaget, så när jag tycker att det är upp till han själv, att vill han fortsätta, känner han att han har mer att ge, så absolut ska han fortsätta för mig i så fall. Jag tycker inte att han ska, Ja jag tycker inte att han ska bli sparkad om man säger så. Men sen om han nu känner att han inte... Eller att han har uträttat allt han kan och inte kan ta det här längre, så då ska han ju avgå förstås. Men ja, jag tycker att han ska... Att han har förtjänat rätten att ta beslutet själv. Hur han vill fortsätta, för jag har inte... Vet jag nu i alla fall vem som skulle göra bättre än han inte. Kommer jag nog på någon inhemsk tränare i alla fall som skulle vara mer lämpad för uppdragen. Men förstås, han har ju varit länge och ibland kanske man själv känner att man börjar känna sig färdig. Eventuellt kan det finnas vissa spelare eller några typer i spelargruppen som skulle vilja prova på något annat och höra en annan röst och sådana saker också. Men jag håller nog gärna fast i Kanerva.
Ja, jag håller väl allt för mycket med dig i inledningen av det här avsnittet, men jag kan nog inte säga emot faktiskt. Även om vi har samma åsikter kanske blir lite tråkigt, men jag håller nog med i allt du säger. Sen är det ju sällan lätt att, alltså när ska man byta förbundskapten? Det blir ju sällan rätt, för ju ofta är det ju så att man sitter ett kval för länge. Det är ju som lättare efteråt att säga att han skulle ha borde sparkas eller avgå efter det och det mästerskapet och så vidare. Se bara nu på senaste svenska förbundskaptenen Janne Andersson. Han blir ihågkommen för misslyckande på slutet istället för mirakle under första tiden då han tog Sverige till EM eller till VM på Italiens bekostnad. Men det är inte lätt, för det är ju ofta så att om inte man avgår själv så blir det ofta ett misslyckande som blir sista kapitlet av en tränarsession eller förbundskaptens post. Men det är sällan så att man vet när rätt läge är. Ska jag kanske till och med komma gå sämre nu om Kanerva fortsätter? Det finns ju den risken också att det blir ännu sämre. Men sen är det ju också så att det finns ju inte någon, som du säger, någon realistisk ersättare heller. Det är ju inte som att, ja, om vi tar England som exempel, 2008 missar man ju, eller man missar EM 2008 med Steve McLaren, och då tänker man, vi ska ta någon av världens bästa tränare nu, och Fabio Capello har vi råd med, tar in någon sån till nästa kval. Så funkar det ju inte för Finland att man bara kan ta in en Capello eller Del Bosque eller Lippi eller någon sån figur, utan vi har ju inte råd med sådana namn, så det finns inte heller riktigt någon som bara kan gå in och få gruppen med sig på det sättet, så är ju faktiskt svårt att bara byta, för Finland kan inte ta vem som helst.
Nej, och kollar man nu till det England-exemplet så behöver det ju inte heller vara lyckat. Capello blev ju inte riktigt lyckad här i England, så ja, vi kan inte ta vem som helst då. Kanske inte bra att man kan ta heller vem som helst inte, men ja, likheterna med Sverige är ju, eller med svenska landslaget och förbundskaptens byte där, är ju lika, eller ganska mycket liknande här, fundera på också, att det uträttades mer eller mindre mirakel under första halvan av tränar- eller förbundskaptens tiden på posten, gärningen, sen gradvis gått sämre och missat något mästerskap. Och så då innan det, ja, blev riktig katastrof för Sverige, och kanske är det dit det skulle kunna gå det för Rive om han inte väljer att avgå själv här nu, så på ett sätt det skulle kunna vara kanske rätt läge för honom att avgå om han inte vill riskera att gå samma öde till mötes som Janne Andersson. Men ja, blir han nu en ny förbundskapten så är ett svårt jobb den här och ta sig an i så fall också. Jag har varit, som i Sverige också, generationsskifte. Lite liknande där också, att de tappar många, ja, ur ryggraden rutinerade, viktiga landslagsspelare, kanske främst i de bakre leden, och här man sitt, eller så man där att det, ja, de har inte samma trygghet mer defensivt, och samma kvalitet i spelarna så de har tappat som de var så bra på i kollektiva försvarsspelet. Och lite samma är med Finland också, att vi har efter Reema vi tappat Toivio och Arajuuri och Tim Sparvo och såna namn. Och nästa generation av defensiva spelare, nästa defensiva uppsättning har ju inte alls varit lika stabil. Då blir det ju svårare att nå de här resultaten. Och ja, egentligen, oavsett hur man vill spela så är det ju svårt att spela bra utan en trygg grund bakåt. Oavsett om man vill vara framåtlutat eller bakåtlutat. Och det har väl kostat oss nu att vi tidigare har vi varit ännu bättre defensivt och kunna kontra in de här målen. Men ja, nu har vi kanske försökt att spela den något pragmatiskt resultatinriktade fotbollen, att stäng tillbaka och vara skarp framåt när chansen ges, men vi har inte lyckats stänga tillbaka så bra. Släppte in mål efter 2 minuter här direkt och det var flera. Ja, försvarsspelet har inte varit bra i hela kvalet egentligen, eller inte på den nivån här varit tidigare. Det har kostat oss och då har jag varit uppförsbacke och sen, som jag sa, vi har inte vänt en enda match. Vi har inte helt enkelt kvaliteten framåt att vara ett sånt lag som ska för matcher. Åtminstone inte mot lag som är jämlika eller bättre än oss. Ja. Jag tycker jag ser mycket likheter med Sverige, men jag hoppas ju inte att vi helt byter spår som det att gick från Janne som var mer defensivt inriktad kanske till Tomasson som ska släppa lös framåt. Jag tror ju starkt fortfarande på att Finland behöver nog, vi behöver minnas att vi är bara Finland och ge oss de bästa chanserna vi har att vinna matcher och därmed försöka stänga till bakåt och inte tro att vi ska kunna vara någon lag som spelar publikvänlig och inom citationstecken rolig fotboll att kolla på. För ja, vi har inte materialet i det och vi är bara Finland, så vi behöver först och främst prioritera att inte släppa in mål bakåt. Sen kanske gör mål då, eller så spelar vi 0-0. Det är ju inte roligaste att se på alla gånger, men för ett land som Finland så är det troligaste att ge bra resultat. Sen försvåras det ju av att vi inte har en bra defensiv grund och samma trygga defensiva uppsättning som vi hade då vi spelade EM till exempel.
Och ni som lyssnar vet väl, om inte ni lyssnar samma dag så vet ni väl hur det har gått i träningsmatchen, den betydelselösa mot Estland, men så här på förhand, vi tror väl på ganska låga tittarsiffror.
Ja, åtminstone på TV-sändningen, men nu verkar det ju vara hyfsat. Eller ja, många köpte väl biljett i hopp om att vi skulle spela en playoff-final mot Polen här då, men så blev det ju inte, men ja, biljetterna är köpta redan, så nu har man ju ändå sett en hel del som har lagat på några sociala medier att ja, vi ska nog dit på plats och stöd landslaget i vått och torrt, så nu blir det väl ändå bättre uppslutning än vad det skulle borde bli på Olympiastadion.
Jo, men en av de mest deppiga matcher vi har haft på flera år.
Ja, nu här är ju nog inte. Lär man ju kolla det jättenoggrant eller med jättestor inlevelse, inte får man ju nu ärligt med det. Det finns ju som ingenting att hämta ur den här matchen. För någon dera lag inte är ju som, ja, är ju två förlorare som inte kan uppnå någonting och inte vet jag. Ingen vill väl egentligen spela en sån här match, så är ju som dumt att systemet är så att man ska behöva spela den här matchen. Inte tror jag nog att det är som, ja, inte tänker man väl på framtiden att vi ska bygga något här, eller man kanske måste försöka, men vad inte vet jag, är nog som bara, enda vi kan är ju att försöka lite tvätt ansikte efter den stora förlusten i Wales.
I Jo, men det börjar ju närma sig starten för Veikkausliiga också nästa vecka, så vi tänker väl som så att nästa avsnitt blir en säsongsguide inför Veikkausliiga-säsongen 2024. Ni får vänta nästa avsnitt, så blir det fokus på inhemska högsta ligan. Vi ska väl gå igenom lagen och förväntningarna och lite vad vi tror och hur denna värvningar man har gjort och så vidare.
Ja, så här blir nästa veckas programmen. Nu ryktar sig om att du har något quiz till mig här som lär vara ganska stort till och med, som får ockupera resten av det här avsnittet. Det har ju inte hänt så mycket, så det är annars i fotbollsvärlden, så det passar väl bra då. Ännu mest bara spelas träningslandskamper, så är förutom playoff här för vår del.
Om jag säger ingenmansland, vad säger du då?
Ja, no, det beror väl på i vilket sammanhang. Men
i ligasammanhang?
Ja, no, men då är det ju... Ja, har vi någon klubb som är ingenmansland nu? Jag vet inte, men det känns som att Osasuna typ ofta är en klubb som man hittar i ingenmansland i tabellen, så är väl någon sån klubb man tänker på.
Ja, för det är ju ofta så att ja, den här tiden på året, eller överlag också, vi pratar och andra pratar och alla pratar om toppstriden i respektive liga, och så pratar man om vem som tar Europaplatser och vem som ska slåss i botten och åka ur och kvala och så vidare. Det är nu nästan, om inte 99, så 100% fokus på de delarna av tabellerna, om man kollar så här rent generellt. Men så finns det ju en kategori klubbar som redan kan börja blick mot sommarlovet. Sådana som inte har någonting att spela för, som befinner sig i ingenmansland. Och jag tänkte vi ska köra en stor, ja, inte vet jag, här blir frågor, här blir genomgång av lagen och här blir lite sånt här. Ett tema på ingenmansland, och jag vill att du ska säg vilket lag i de fem stora ligorna, England, Italien, Tyskland, Spanien och Frankrike, som befinner sig så långt mitt i ingenstans i tabellen som möjligt. Och sen kommer det bli följdfrågor på de lagen och så vidare. Men om vi börjar så här bara, du ska säga ett lag från varje land. Du ska gissa nu, sen ger jag dig rätt svar om inte du vet, men du hänger med.
Ja, sen vad du kvalificerar som mest i ingenmansland återstår väl att se, menar det som att har längst avstånd till någon betydande tabellplacering kanske i toppen och botten här då.
Ja, just nu efter sista landslagsuppehållet säsongen 2023-2024, det lag i varje liga som ligger mest i ingenstans, i ingenmansland, som har poäng både upp och ner, ofta på 12-13 plats eller någonting sånt i tabellen, kan inte bli inblandade i bottenstriden om inte sker något riktigt dramatiskt, kommer heller inte ha någon chans att ta sig upp till några Europaplatser, utan ligger där och skvalpar. I vissa fall, i vissa ligor är det tydligare än andra. I vissa länder kan man säga att det är flera lag som tillhör samma tabellskift och så vidare. Men jag har valt ut ett lag från varje av de här länderna. Och vi kan väl börja med England. Vem är mest i ingenmansland där? Så säger jag rätta svaret om inte du vet sen.
Mest i ingenmansland är väl där runt den 10, 11, 12 placeringen som brukar kunna vara något sånt mitt i tabellen förstås, men du kan upp ju... från tionde platsen brukar ju kunna vara ändå att det har någon toppkänning, så jag brukar vara lite några hack ner från tionde platsen.
Du kan ju gå på ren magkänsla också, bara vilket lag känns som mest, har inget att spela för och så vidare, men kör engelska laget först.
Ja, nu alltså Chelsea har ju varit typ tionde elfte hela säsongen, så ja, varför inte dra till med Chelsea?
Ja, de är väl några poäng ovanför tillsammans med Fulham, ovanför Bournemouth då, som är på 13:e plats med 35 poäng. 3 poäng sämre än Fulham, men 6 poäng högre än Crystal Palace. Så man är 13:e plats i tabellen, kommer vara riktigt där och få börja sommarlov snart, för man har inte någonting att spela för. Och det känns väl ändå ganska logiskt att de är Bournemouth, ligger i ingenmansland.
Ja, no. Egentligen ska det ju nog som klubb, ja, no. Ska det ens vara i Premier League i frågan, sett i storlek, men är det nog där så ska det väl egentligen vara bottenstrid, så ingenmansland är ju bra för det, och de har ju gjort till stora delar en bra säsong ändå, så inte är helt okej för det faktiskt, eller bra till och med.
Om vi går till Italien då, vilken klubb känns som mest i ingenmansland där?
Ja, det är ju många lag i bottenstriden där som är mer eller mindre involverade, och sen har vi ju Europaplatsstrider också. Men vem har vi däremellan? Är det kanske typ, skulle säga Genoa kanske kan ligga bra till här.
Mitt i prick. Genoa ligger på 12:e plats med 34 poäng. Och här är det väl nästan mest av alla de här exemplen ingenmansland deluxe, för här 6 poäng, när 7 poäng upp till Torino, och här 6 poäng ner till Lecce, så man är som riktigt i mitten av ingenstans. Men det är ju bra för Genoa som nykomling ändå att man hålls kvar första året, men riktigt i ingenmansland befinner man sig.
Ja, verkligen, men där också bra prestation som nykomling, men så det. Över tid så är det väl ungefär var Genoa ofta brukar placera sig i Serie A-tabellen. Det hör ju inte vanligheten att det är nykomlingar. Så. Ja, ungefär vad Genoa ska vara. De har hittat tillbaka till sig själva efter misslyckande då de åkt ur och äventyr i Serie B. Men bra så för deras del.
I Spanien då?
No, här har jag nog inte någon bra koll, men jag sa ju Osasuna här då du frågade det första, så jag måste väl dra till med det bara för skojs skull.
Osasuna är faktiskt 4 poäng ovanför Alaves som jag har tagit ut som ingenmanslaget, så Osasuna är ju också egentligen i samma läge av tabellen, men det är Alaves som är det mest utmärkande exemplet här, som har man bara några poäng ner till Mallorca också, och sen är det flera lag på inom en poängs differens, men Alaves är väl det mest givna exemplet i inspelningens stund. Om vi går till Tyskland då?
Ja, spanska ingenmansland måste nog vara som är tröttaste av alla de här tjänster som på något vis. Det finns inte mycket att bry sig om de är där inte, men vad har vi i Tyskland? Ja, är ju länge sedan nu då, eller länge sedan och länge sedan, men i och med att ha varit landslagsuppehåll så har man ju inte kollat till ligatabellerna på längre än man brukar, så vad har vi i Tyskland nu då? Ja, skulle kunna vara typ Hoffenheim.
Werder Bremen är nog mest utmärkande här faktiskt, för de är 10:e, i Tyskland är det bara 18 lag i tabellen, men Bremen är 10:e på 30 poäng. 33 poäng har de som är ovanför och 29 de som är under, så Werder Bremen sticker ut mest här. Om vi då slutligen tar Frankrike, vem är mest i ingenmansland där.
Ja, säg det. Det var väl inte många veckor sedan vi hade... Eller jag utmanade dig om franska och andra ligor, men du hade ju knappt koll på vem som är i högsta och andra ligor där. Och samma gäller ju nog här också, så vem skulle kunna vara i ingenmansland? Kanske Toulouse steg ju Johe bra i fjol, vann väl kuppen, men han väl kanske inte varit lika bra i år, då har jag för mig, så jag drar nog till med det.
Toulouse känns ju som att man har i hela klubbens existens funnits i ingenmansland. Men det är faktiskt Lyon just nu. Men det har ju att göra med att Lyon börjar ju katastrofalt och har sen rest sig här på våren och kommit upp till mitten av tabellen. Man är tionde i tabellen på 34 poäng och har faktiskt ungefär 5 poäng både uppåt och neråt. Så där har du de fem lagen som... Efter sista landslagsuppehållet 2024 våren just nu befinner sig i ingenmansland. Vi har Bournemouth, Alaves, Genoa, Lyon och Werder Bremen. De här lagen får börja blick mot en ny säsong redan nu och kommer nu, om inte de nu ska förlora alla matcher eller vinna alla matcher, så kommer de nog slut i mitten av tabellen. Det är deras öde och det finns väl inte så mycket att säga om sådana lag. Säger ju sig självt, man fokuserar på botten och toppen av tabellen och är där som spänningen finns. Men det hindrar ju inte mig från att knåpa ihop ett ganska rejält quiz gällande de här, ska vi säga, klubbarna eller städerna. Det ska inte bara bli fotboll, utan det kommer bli ett allmänbildande quiz med både geografi och allmänbildande kunskap och historia och sånt så. Jag har knapat ihop ett stort quiz på tema, utgående från tema ingenmansland.
Ja, får väl bara säga, bring it on.
Yes, och ni som lyssnar får ju mer än gärna vara beredd nu att delta själv i det här quizet. Jag tror vi börjar i Spanien och här blir det ingen fotbollsfråga faktiskt, utan utgående från Alaves kör vi första frågorna här i det här quizet. Alaves kommer ju från Baskien, en minst sagt sån här självbestämmande region i Spanien. I Spanien finns det 17 autonoma regioner. Och jag vill att du nämner tre andra regioner förutom Baskien.
Ja, autonoma regioner. Ja, och Katalonien får vi väl bocka av direkt.
Yes, rätt.
Ja, inte vet jag, vad ska vi nu dra till med typ Galicien.
Galicien är också en region, så det är rätt.
Så säger jag väl Andalusien då också.
Yes, du tog dem ganska givna och jag hade väl nog förväntat mig att du skulle ta dem, men jag visste inte ska jag ta. Hur många jag ska be dig nämna, men skulle du kunna nå mer än dem?
Ja, nu kommer man väl på ju längre man får sitt och värp, men nu typ Pamplona är väl nog en. Räknas väl LHR, du skakar på huvud.
Nej, faktiskt inte.
Nej, no, hej, vad som räknas då, men sådana öar och sånt här med typ Kanarieöarna måste väl vara en då. Ja, vad som nu räknas. Sen glömmer jag alltid bort vad här regionen som Madrid är, vad den heter.
Ja, det heter faktiskt Comunidad de Madrid, samma med Valencia-regionen. Comunidad de Valenciana, så är som Valencia-regionen och Madrid-regionen, men ja, öarna skulle jag ha räknat, Kanarieöarna och Balearerna som också skulle ha varit en egen region. Aragonien, Asturien och så vidare. Men du tog tre stycken, bad jag dig att räkna upp, och du tog tre rätt. Och då ska vi lämna Spanien. Nu blir det mer fotbollsfrågor, för vi går till England och utgår då från Bournemouth. Bournemouths Dan Court, eller Vitality Stadium på sponsornamn är en av de minsta arenorna i Premier League. En av de tre minsta. Och vilka är de två andra som hör till de tre minsta arenorna i engelska högsta ligan?
Nu tappar jag helt namnet på, men Lutons arena är förstås en av de väl.
Jo, jag ber inte dig säga namnet, men Kenilworth Road är ju namnet på den, men Luton är rätt och sen är ett lag till som kan säga att alla de här har under 20 000. Luton och Bournemouth är ju överlägset minst med 10 000 respektive 11 000, men det som är tredje minst har ungefär 17 000.
Ja, då är frågan, Craven Cottage är ju inte som så jättestor, inte, fast den är klassisk, men ja, tar han 17 000 eller ändå nå på 20 000. Bramall Lane kanske skulle kunna vara ett alternativ. Vad har vi mer där då? Nu kanske jag drar till med Craven Cottage.
Fulhams arena är faktiskt större än man tror. Det är någonting nog på 20 till och med. Närmare 30 kanske, men det är faktiskt Brentfords nybyggda arena som tar ungefär 17 000. Så Luton, Bournemouth och Brentford har de minsta arenorna i Premier League. Brentford har ju nyligen byggt en ny arena.
Jag hade i huvud också, men just för att de har just byggt sin arena så tänkte jag att de kanske väl ändå byggde över 20 000, så jag slöt de ur processen, tankeprocessen därför. Men det borde man alltså inte ha gjort.
Vi fortsätter med lite mera quiz och också fotbollstema på England ännu utgående från Bournemouth. Bournemouth består av 11 bokstäver. Vilka lag i engelska ligasystemet, alltså topp 4 professionella ligorna? Hur många lag har mer bokstäver i namnet? Och då är det ju namnet på staden i alla fall som gäller här. Hej, inga andra namn, utan det är städernas namn som också är i fotbollslagen. Och här räknar jag faktiskt inte med sådana Brighton and Hove Albion, Milton Keynes och West Bromwich, för olika ord i samma namn. Men det finns 4 lag, du kan tänka städer också, som har mer bokstäver än 11, alltså 12 eller mer i engelska ligasystemet.
Bara 4 stycken är ju inte något riktigt många.
Ja, Bournemouth på 11 bokstäver. Det känns som långt namn, men Bournemouth och Southampton och Northampton är alla på 11 bokstäver, men sen finns det förutom de här som jag sa som har dubbla namn, så finns det 4 stycken, och då är det 2 stycken som har 12 bokstäver i sig, och så är det 2 lag eller städer som har 13 bokstäver i sina namn.
Hur blir det då med Wolverhampton, om man inte säger Wolves, eller vad man nu, Wolverhampton, om det här godkänns?
Wolverhampton vanderör sig ju namnet på laget, så Wolverhampton är rätt, och Wolverhampton innehåller 13 bokstäver, delad första plats.
Ja, det här var ju inte världens lättaste det här faktiskt. Sitter och febrilt räknar på händren med fingrarna här nu. Men det är få som kommer upp i tillräckligt mycket. Vet inte, tror inte vi har något mer i Premier League. Så vi ska väl kanske neråt i systemet då nu.
Du är in på rätt spår. Du ska Wolverhampton ända i Premier League med så många bokstäver. Du ska ner till 2 i andra ligan och så ett lag som är, jag tror de är i tredje ligan.
Ja, Peterborough ett av de.
Peterborough, 12 bokstäver, så de är korrekt, jo.
Och här är det som är, vad är det, tredje legon, det är League One, väl, ja.
Yes.
Två i Championship kvar då, alltså. Måste man ju fundera då. Är ju som inte de vanligaste funderingar man har det hela tankebanorna att vilka lag har längst namn. Så nytt tankesätt man får jobb med här. Ja, men Middlesbrough då?
Middlesbrough tillsammans med Wolverhampton på mest bokstäver, 13 stycken. Så bara en till som du har kvar då. Är lite bortglömt lag. Eller man glömmer lite lätt bort dem, kan jag tycka. De var i Premier League för, nej, inte allt för länge sedan. Man var väl, höll sig uppe en par säsonger, sen åkte man upp och nytt. Har varit bra på 20-talet, men ja, ganska så anonymt lag i övrigt.
Ja, inte i Birmingham. Det räcker ju inte till hänt. Queen's Park Rangers får man väl inte, kanske är väl för mycket ord här.
Ja, samma där. Jag räknar inte med dem som har flera ord i samma namn.
Vem har vi nu haft upp då? Inte. Ja. Stoke och Cardiff och Hull och Norwich och alla de henna, men vem? Vem är det man glömmer? Blackburn är inte tillräckligt och Swansea är inte tillräckligt och Wigan är inte tillräckligt och Bolton är inte tillräckligt.
Du rör dig sakteliga mot rätt region. Du ska hålla dig där i norra delarna. Få lite mer väst eller österut.
Sunderland är väl kanske just för lite här då. Är väl kanske för långt österut här också i så fall. Leeds är ju förstås inte heller, nej. Jag står nog stilla, tar nog för länge det här. Får nog inte utvärpt det.
Jo, nej. Du har ändå tagit tre, så är nog fullt godkänt, men Huddersfield är det som man glömmer bort.
Ja, glömmer ju helt bort. Och är väl nog en klubb som man lätt glömmer bort faktiskt, som du säger. Jag tror inte jag skulle ha kommit på det oavsett hur länge jag skulle ha fått på mig och sitta och tänka på det.
Det var någon gång som jag skulle fylla i, det var någon sån här alla 92 engelska, ja, de 92 lag som är de fyra engelska högsta ligorna på viss tid. Så jag kom på alla utom Huddersfield, det var någonting, jag bara kom inte på dem, men det är faktiskt ett lag som man lätt glömmer bort. Men nu går vi, du gjorde bra ifrån dig. I England också, liksom i Spanien. Men nu går vi till Tyskland och utgår från Bremen. Och här blir det ingen fotbollsfråga, utan här blir det stadsmusikanterna från Bremen. Det är ju en saga av bröderna Grimm och även en staty på Rådhustorget i Bremen. Du har nog sett den här statyn och många har sett den, men vilka fyra djur är det som står på varandra? Och utgör den här statyn. Och jag går ju så här från att det största djuret står längst ner. Och så blir det mindre djur ju högre upp man kommer. De står på varandra. Fyra olika djur som står staty på Rådhustorget i Bremen. Kan du de djuren?
Ja, nu har man ju sett den här statyn någon gång på bild. Ska sägas, man har ju inte varit där, inte Bremen. dessvärre. Men vad skulle jag kunna vara för djur? En katt kanske är ett av det skulle jag ha för mig.
Katten är med tredje nerifrån, så en som är ovanför honom ännu, men en katt är med, jo.
En katt är med, vad som är första att jag tänkte att en katt är säkert med. Sen har jag inte som några andra direkta associationer till något djur, men häst eller kanske åsna som jag säger häst kanske är det första djuret då som är störst.
Ja, du skulle ha sagt åsna, för det är faktiskt åsnan som står längst ner som du funderar, är det häst eller åsna, men vill du gissa på de två sista också?
Ja, nu måste väl göra ett försök. Vad har vi för djur i storleksklassen mellan åsna och katt? Som är där emellan är ju frågan. Dra till med räv.
Bra gissning, men däremellan står faktiskt en hund. Så du är ganska bra på spåren faktiskt här, men vem står då högst upp på den här statyn?
Ja, jag tänkte att det skulle ha varit för lätt med både en katt och hund. Men jag tänkte att det kanske inte det ska på den här statyn. Och ja, vad kan vi ha högst upp då? Något litet djur. Jag säger att det är en fågel.
Ja, det är ju en fågel, men det ska nog preciseras mer än så.
Ja, så jag duger inte med fågel som fågel inte. Nå, inte är det ju en örn inte, och inte är det någon stor rovfågel inte. Så vad skulle de kunna ha för fåglar, små fåglar i Bremen är ju frågan. Kanske att det är en kyckling?
Nej, faktiskt en tupp. Så du hade egentligen bara rätt på katten, men du var och nosa. Du sa åsna och kyckling är ju nästan tupp och räv är samma storlek som hund. Så du var faktiskt, utan att du gjorde helt 100% ifrån dig, så gjorde du är bra ändå.
Ja, men det är ju fruktansvärt frustrerande ändå till. Vad så det nära men ändå inte nå hela vägen fram.
Ja, kanske man skulle måste ha läsande stadsmusikanterna från Bremen sagan. Jag minns faktiskt inte att man har läst den när man är liten. Säkert har man gjort det, men man skulle måste kolla in den lite mer. Men vi går vidare till Italien då och utgår från Genoa. Här kommer det bli både historiska frågor och sen blir det nog fotbollsfråga sen, men vi börjar med det historiska här från Genoa. Och härifrån kommer ju Christopher Columbus, som var en av världens mest kända upptäcktsresande. Och tillsammans med honom har jag tre andra upptäcktsresande här. Och jag vill att du nämner vad varje upptäcktsresande är mest känd för. Columbus är en, och sen har vi Marco Polo, Vasco da Gama och Ferdinand Magellan.
Ja. Upptäckt resande är ju, Columbus är väl ändå mest känd och enklast. Men sen ska man få det här andra. Vasco da Gama, han får ju dit mot Indien och Sydostasien och sånt. Ja, men vad? Jo, han känns som att vad heter det? Magellan får dit åt också väl. Annars ska jag nog säga att Vasco da Gama upptäckt Indien.
Ja, det är helt rätt. Vasco da Gama upptäckt Indien. Columbus, vet du vad han gjorde?
han upptäckt Amerika, eller åtminstone tog han åt sig äran för det, fast det finns andra som också har gjort anspråk på hemmen. Han som är känd som.
Exakt, det är väl flera som har varit där tidigare än han, men han är känd som den som, ja, han skulle också till Indien, men han får västerut och trodde han hade hittat en västlig väg till Indien och alla är därför för Västindien, men det är ju Nordamerika som man, ja, upptäckt då. Marco Polo och Ferdinand Magellan, vad har de för, ja, vad är de kända för? Marco Polo är lite tidigare än de här andra, han är från medeltiden, de här andra 1400-tal främst.
Alltså Magellan finns ju, Magellans sund, men var är henne då sen? Frågan är som, så när man borde kunna det här, men det klickar inte till i hjärnan och pusslet på något vis.
Magellan, vi kan säga att det är inte på ett sätt att han har upptäckt, utan det är en bedrift som han är känd för.
Här blev han först att segla världen runt.
Helt rätt, Johan är känd som, eller fått äran som, tar ju åt sig äran i alla fall, som den första världsomseglaren. Han har väl gjort det i två etapper. Först var han ut och härja själv lite mer, men sen var han väl med större besättning. Och han väl som nu korsa alla världshav, men senare äventyret slutade med att han dog var på. Ja, jag läste nog just var han dog, om det var Filippinerna eller inte, men ja, första världsomseglaren. Marco Polo då, vad var han, ja, vad är han känd för sitt eftermäle?
Grunda en pizzeria i Vasa. Nej, men vad kan det nu vara? Ja, jag vet, kommer faktiskt inte på något, man väl borde man väl kunna ha någonstans, men inte har som svårt att placera in han nu någonstans riktigt.
Alltså det är ju ett land som han är känd för att ha rört sig i. Han var inte den som upptäckte det här landet, men han tillbringade lång tid där och har väl sen som upplyst folk i Europa om det här landet och så vidare, så förstår jag.
Han måste väl vara Kina då, ja.
Ja, han tillbringade 24 år i Asien och kom till Kina redan på 1271. Och har gett detaljerade skildringar av Kina då, så Marco Polo, Kina. Så du hade rätt på alla de här fyra upptäcktsresande efter lite tänkande.
Ja, nej, inte var ju klockrent inte, vilket det kanske skulle borde vara med tanke på att man studerar historia, men ja, jag tänker inte skylla på mig själv, utan jag skyller på Åbo Akademi för att inte ha lyckats få in det här i skallen på mig då, trots att jag går historieutbildningslinjen. Så ja, man ska aldrig skylla på sig själv, man ska alltid ta andra skylla på visst.
Det var upptäcktsresanden. Och Genoa ska vi också stanna till vid lite mer vid fotboll ännu innan vi går till sista laget eller staden från det Ingemanslandskvisset. Men i Genoa finns ju två fotbollslag, Sampdoria och Genoa. Och Genoa var ju framgångsrika för 100 år sedan, men på senare år har man ju inte varit så framgångsrika. Men säsongen 2008-2009 slutar man faktiskt på femte plats i Serie A på samma poäng som Fiorentina. Hade väl bättre målskillnad till och med, men jag antar att det är inbördesmöten som räknas, och därför kom Fiorentina till Champions League och Genoa fick bara spela Europa League. Men tre spelare från den Genoa-truppen är idag tränare i Serie A. Kan ju säga som ledtråd att alla tränar ett lag som ligger högre än Genoa i tabellen i dagsläget. Vilka är de här tre före detta spelarna som nu är tränare från Genoas trupp 2008-2009?
Ja, alltså, vill jag säga Gilardino direkt, men han kanske var i Fiorentina på den här tiden. Han, eller någon annanstans, men han har väl varit i båda och tränare i Genoa nu, så kan ju inte vara han då om tränarna är alla högre upp i systemet, eller i serien. Thiago Motta, har han spelat i Genoa på den här tiden för han hamnade i Inter? Jag säger väl han till att börja med.
Thiago Motta och Diego Milito gick båda till Inter den här sommaren efter Genoas starka säsong där. Så Thiago Motta är rätt och han är ju i Bologna nu och gör stordåd med dem. Kommer med stor chans kunna ta Champions League-plats till och med nu.
Jo, han har gjort det otroligt bra där. Lär väl inte bli kvar nu. Längre än den här säsongen ut har man väl på känn. Men vad har vi annat? Det står ju stilla i huvud för mig nu. Helt blackout. Det är såklart inte Allegri och är ju inte. De Rossi är ju inte och är ju inte Inzaghi. Pioli är ju inte. Men nu handlar det förstås inte om att räkna upp vem är inte utan vem är. Italiano. Inte är ju han heller inte. Kan ju inte. Nej, inte kan det vara han. Jag är som nu riktigt kämpigt i huvud här. Jag måste nog ha någon ledtråd eller något. Jag går ju inte alls där nu.
Jag försöker hjälp dig lite då. Om jag sa att Genoa befinner sig i ingenmansland så de här lagen, även om de teoretiskt har chans att ta Europaplatsen, så kommer de nog också troligen skvalp i mitten av tabellen också. Man kan hävda att de också befinner sig i ingenmansland.
Alltså nu håller det på att gå till det här att jag inte ska nämna 10 lag som spelar i Serie A för tillfället som låser sig helt i huvud. Vad är det som pågår här nu? Är som här en helt blind fläck i mitten av tabellen. Kommer ju förstås på topplagen och lagen i botten striden, men vad fan har vi det?
När de här spelarna, eller när de här tränarna var spelare, så en var ju mittfältare och en var anfallare. Bara en av dem är italienare.
Ja, kanske Hesku hjälp. Men det är ju att jag kommer som inte på ens vilka lag som finns i. Jag hade skiktat tabellen nu, så jag hjälper ju inte, för jag måste ju kom på laget först för att kom på vem som är tränare sen. Alltså, det går ju inte här. Jag ger upp. Jag är som, jag låst sig. Blivit för mycket frågor till tänk på här nu, så är kortslutning i hjärnan och tänkt på för mycket olika sätt på bokstäver och allt och historia och geografi och fotboll. Så är kollaps i hjärnan, jag ger upp.
Då blir det inte något kul att jag säger att du har glömt bort både Torino och Monza.
Torino och Monza, vem har vi nu ens som är tränare i? Alltså, jag går inte där nu.
Ivan Juric och Raffaele Palladino.
Ja, förstås, ja. Ja, nej. Ja, tittar nya tag bara. För försök nollställ hjärnan. Det är ju förnedrande hemmaplan och serie A. Man bryter ihop fullständigt.
Och Palladino som nämns som en av de tänkbara tränarna som kan bli riktigt bra till och med. Men Ivan Juric, han... Tänk att han var tre eller spelare för bara 15 år sedan. Han ser ju ut som en... Alltså som 70-åring han nu, men... Vi går till sista landet och sista laget från den här kategorin då. Det var ju Lyon som befinner sig i ingenmansland. Och där är det bara en kort och enkel fråga. Lyon är ju en av... Är det världens kändaste matstad? Gastronomins huvudstad brukar man säga. Och flest Michelin-restauranger i världen brukar man väl ha och så vidare. Men på tal om Michelin-restauranger då. Hur många Michelin-restauranger finns i Finland just nu? Sådana som har blivit tilldelade stjärnor i Michelin-guiden. Jag ska faktiskt ordna en gala i Helsingfors faktiskt nästa gång här i maj 2024 när man... Ja, delar ut nya eller tar bort stjärnor för kommande år. Men just nu, hur många Michelin-restauranger finns det i Finland?
Jag har inte lärt gå något mycket bättre på den här frågan inte än föregående. Det är inte riktigt ens område. Man äter på andra typer av restauranger kanske oftare. Vad ska man dra till med? Kanske inte finns nu jättemånga. Dra till med 3.
Ja, helt okej gissning. För det är bara 7 stycken. Och i Lyon kan vi väl utgå från att det finns jättemånga då. Eller många. Men det är ju svårt att få de här stjärnorna. Men i Finland finns det just nu. Eller 2023 då. Som snart kommer det bli nya. Men 7 stycken i talande stund.
Är det all i Helsingfors det där, eller var har man chans det på en sån?
Det var väl 5 i Helsingfors och så var det väl en i Åbo och en i Borgå, tror jag.
Ja, kanske man har. Man har tydligen chans till få på en sån här i Åbo. Då. Måste bara ta reda på vilken här och se om det är värt det då. Om man ska börja. Men det är som sagt inte min typ av restauranger, inte jag är mer åt andra änden av spektrat.
Ja, man vet ju inte ens om man slipper in på en Michelin-restaurang och hur man ska bete sig på såna ställen.
Inte ens. Hemmaplan är inte.
Yes, men det var det kvisse. Vad tyckte du om den här kategorin där vi utgick från ingenmansland?
Ja, fanns mer att säga om, eller hit på om ingenmanslanden man kanske skulle tro att det finns i alla fall, så är det ju ett bra jobb till att få fram ett stort och omfattande quiz. Det är synd man skulle gå kollaps fullständigt i Italien av alla ställ där man bodde som starkast kanske. Så, ja. Besviken är man över sin insats, inte kan man annat än hejt med den kollapsen på slutet.
Jag har tänkt först att inte jag ska alls ta och skriva upp någon poäng och sånt, men jag har försökt hålla lite räkning och du gjorde ju bra i början, du tog fullt poäng i Spanien och sen i England var du bra på också, så var du och nosa på alla rätta svar i Tyskland, men sen alltså gjorde jag jättebra i Italien i början, men sen fotbollsfrågan misslyckades du med, även om du tog allmänbildande historiska frågan, men sen sista frågan i Frankrike är ju bara en ren chansning, så jag tyckte ändå du gjorde mer än godkänt.
Ja, men jag kan nog inte själv vara nöjd efter fadesen i Italien på fotbollsfrågan, så här ja, jag ser det som ett misslyckande, men fick nog i alla fall del ut en kängor till Åbo Akademi om inte annat, så får man väl vara nöjd med över ens insats på så vis då i alla fall.
Yes, så då är vi väl klar för den här veckan, men som sagt, nästa avsnitt så fokuserar vi på Veikkausliga-säsongen som stundar.
Ja, om inte blir två avsnitt till och med, vi får kolla lite hur vi gör upplägget, men ni vet vad som gäller nästa vecka och vad som gäller här nu de kommande månaderna. Veikkausliga ska köra igång och det ska ju såklart bli kul.
Yes, vi tackar för att ni har lyssnat på det här avsnittet och säger på återhörande.